Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Idag ska vi prata om en konspirationsteori som jag stötte på för inte särskilt länge sedan. Det är en ganska liten teori, men fascinerande. Vi ska prata om grodor. Och inte vilka grodor som helst, utan grodor som överlever inuti massiva berg och i ihåliga stenar i tusentals, kanske miljontals år. Jag heter Tobias Henriksson.
Och jag heter Jenny Sterner.
Du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Dina programledare är jag, Tobias Henriksson.
Och jag, Jenny Sterner. Välkomna! Ja, idag ska vi alltså prata om zombiegrodor, kort och gott. Men först vet jag att det här är en ganska stor dag för dig, Tobias, eller hur?
Ja, men det kan man ju verkligen säga, för det här är nämligen avsnitt 50 av Tänk om. Jättestort tack till alla trogna lyssnare som följt med under alla de här avsnitten. Och ni som har följt med vet ju att det har varit både upp- och nedgångar under den här tiden. Det har varit sjukdomar och lite annat elände, men också en massa spännande ämnen. Så att jag vill bara säga att jag hoppas att ni hänger på nu när vi liksom växlar upp här och ni får två programledare och nya avsnitt och som givetvis fantastiska manus då av Jenny.
Åh, tack, vad snällt sagt. Och ett jättestort grattis, 50 avsnitt, det är inte illa.
Nej, precis. Det är ju min kära kollega Dan Hörning som jag gör podden Palmemordet tillsammans med. Han brukar ju fira jämna 100-tal, men med tanke då på att jag bara kommer ut varannan vecka så blir det ju som, vi har hållit på i 100 veckor fast gjort 50 avsnitt, så jag tänkte jag firar lite nu ändå.
Precis, man kan aldrig fira för mycket, tänker jag.
Så är det. Men då kör vi lite formalia då. Om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Då går ni in på patreon.com/tankom och så donerar ni en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Och görs det inga avsnitt så dras det heller inga pengar. Och adressen är alltså patreon.com/tankom. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen.
Ja, idag ska vi alltså prata om en konspirationsteori som varken du eller jag hade hört talas om innan du stötte på den, eller hur?
Nej, men precis. För det var nämligen så här att jag fick upp en reklamsnutt för en tecknad kortfilm om en groda på Facebook. Den heter One Froggy Evening, lite kul namn tyckte jag. Och den tecknades 1955. Och det handlar i all korthet då om en groda som är fantastisk på att sjunga, men som bara uppträder för sin ägare. Så ingen annan får höra de här magiska tonerna då. Och när jag kollade upp filmen på Wikipedia så hittade jag en länk till dagens ämne. Vilket förvånade mig lite med tanke på att filmen är ganska oskyldig och gullig. Men det kanske man inte riktigt kan säga om dagens ämne, Jenny.
Nej, vilken lustig brygga du fick över till att du hamnade på den här teorin.
Mm, eller hur?
Jag börjar undra om jag har levt under en sten som inte kände till den här teorin. För när jag började gräva så blev jag helt fast. Och låt oss alltså undersöka om det är skrivet i sten att det här verkligen är en hittepåteori. Eller om det ligger ett grus av sanning i det som vi snart ska berätta om.
Det är därför jag anlitar dig för manusen. Jag älskar de här skämten.
Jag hoppas verkligen att det inte bara är så att du och jag har likadan humor men ingen annan.
Nej, precis. Mm. Vi har ökat i antal lyssnare så jag tror att folk gillar.
Jag hoppas det.
Jag kan bespara lyssnarna mitt skämt om att det är groda nyheter för podden.
Ja, jag tycker att det är roligt. Men vi ska alltså prata om djur som är instängda länge inuti kompakta material men som överlever. På engelska heter den här teorin Living Entombed Animals, vilket blir ungefär levande begravda djur eller möjligen levande inkapslade djur. Och då menar jag inte instängda i ett rum eller i en liten låda, utan i kompakt sten och under lång tid. Ibland så är de inte inkapslade i sten utan i kol eller i massivt trä. Och oftast handlar det om grodor eller paddor, men inte alltid. Och det här är en teori som har rötter i flera delar av världen, men vi väljer att börja på hemmaplan.
Ja, men precis, för den här berättelsen börjar alltså i Sverige och närmare bestämt på Gotland. Det var den 8 maj 1733 när de två stenhuggarna Anders Halfvader, skulle jag uttala hans efternamn tror jag, och Olof Sigräfer upptäckte något makelöst i stenbrottet i Nybro där de jobbade. Det är alltså inte Nybro nere i Småland utan Nybro stenbrott på Gotland. Deras uppdrag var att skära ut stora stycken av sandsten, 419 miljoner år gammal sandsten. Anders hade precis spräckt ett bastant stycke sten i två delar och fick till sin stora förvåning se ett litet djur sitta i mitten mellan de två delarna av stenen. Det var en groda, sittandes nästan blickstilla. Men inte helt. Det var uppenbart att den levde. Men hur och varifrån kom den? Den såg ut att ha kommit från en hålighet i mitten av det nyss kluvna stenblocket, men det var naturligtvis en omöjlig tanke att en levande groda skulle kunna finnas inuti ett många miljoner år gammalt berg. Men ändå. Anders och Olof kunde inte finna någon annan förklaring på varifrån den gråa grodan kommit, om det inte var från inuti stenen. Exalterade och konfunderade sprang de ut och hämtade Johan Gråberg, en stenbrottsinspektör, som var på platsen för att se över männens arbete. Johan petade lite på grodan som satt kvar mellan stenarna. Den rörde sig lite men hoppade inte iväg. Kanske var Johan inte lika fascinerad som Anders och Olof, för han gjorde processen kort med grodan. Han tog upp en spade och slog ihjäl den. Och då tänker jag, om jag ser en groda röra på sig från ett miljoner år gammalt stenblock så ser ju inte jag till att ha ihjäl den. Jag ser till att fånga den möjligen.
Ja visst, det här jag tycker är jättekonstigt.
Ja men verkligen. Men Johan ångrade sig mycket riktigt senare under dagen där, för han hade tänkt på saken. Och han fann inte heller någon annan förklaring än att grodan måste befunnit sig inne i stenen när den klövs. Han gick tillbaka till platsen där han hade dödat grodan och samlade ihop det som var kvar av den. Kanske kunde han be någon kunnig att undersöka grodans kvarlevor. Kanske en läkare kunde hitta en förklaring. För tänk ändå om grodan var flera miljoner år gammal. Johan kontaktade olika personer som han trodde skulle bli intresserade och en person nappade till slut. Det här var läkaren Dr. Johan Pihl. Och det stavades alltså som Phil, alltså Dr. Phil. Och även om han då har gjort en del grodor i sina dagar så är det ju inte honom vi pratar om nu i alla fall. Utan det är Dr. Pihl.
Precis.
Dr. Pihl undersökte grodan och funderade och funderade. Han trodde inte att grodan var 419 miljoner år gammal. Men däremot att det på något sätt kommit in ett litet grodembryo i berget ett eller flera år tidigare. Och så hade den utvecklats till en groda där inne i sin lilla bergskapsel under årens gång. Hur det skulle gå till visste han inte. Stenblocket var massivt och inga öppningar hittades när det undersöktes. Men han hade ingen annan förklaring. Och han visste heller inte riktigt hur grodan kunnat utvecklas där inne, med tanke på att där saknades tre saker som oftast är en förutsättning för liv: syre, vatten och mat. 8 år efter händelsen skrev Dr. Peel en artikel om grodan och tog med artikeln till den svenska vetenskapsakademin. Artikeln ställde fler frågor än han presenterade svar, men hypotesen var ändå att grodan överlevt inne i stenblocket. Akademin höll ett möte om saken, men bestämde sig för att det här var inget som var värt varken att publicera eller att diskutera vidare. De hade inte heller någon förklaring till varifrån grodan kommit, men det var i alla fall inte så att den bott inne i stenblocket. En kort sammanfattande mötesrapport skrevs efter Dr. Peels besök och lades sedan i arkivet. Den ihjälslagna grodan, som fick namnet Nybrogrodan, hamnade på något sätt på Åkerö slott hos familjen Tessin, men den försvann några år senare av okänd anledning. Det här var under åren direkt efter att slottet byggts, så kanske försvann grodan i inflyttningsstöket. Och det här låter ju lite för otroligt för att vara sant, och att grodan mystiskt försvunnit gör ju inte saken bättre. Men det här är ju varken första eller sista gången som ett djur hittats inuti ett stenblock, eller hur Jenny?
Nej, precis. Det här hade man ju kunnat avfärda som en skröna, en till synes oförklarlig händelse som nog hade en enkel förklaring. Om det inte hade varit så att levande djur har hittats på andra platser i världen genom åren, både före och efter Nybrogrodan. 1664, alltså 70 år innan Nybrogrodan hittades på Gotland, ska den tyska greven Fürstenberg ha hittat en stenbumling med en groda inuti. Och den grodan var betydligt piggare än Nybrogrodan. För greve Fürstenbergs groda, den kväkte direkt den släpptes fri från sitt stenhåla fängelse. Och den här greve Fürstenberg, han var intresserad av naturen och han var en samlare av olika slag, vilket innebar att han hade en viss kredibilitet när han berättade om sitt grodfynd. Men en som hade ännu mer kredibilitet och som intresserade sig för de instängda grodorna, det var Carl von Linné.
Just det.
För han hörde talas om det här fenomenet och han blev nyfiken. 3 år innan Nybrogrodan hittades så hade han börjat föreläsa i botanik och han var vetgirig och nyfiken som få. Han trodde att det nog kunde stämma att amfibiedjur, alltså till exempel groddjur, kunde leva inuti berg. För trots allt kan ju amfibiedjur leva både under vatten och på land, kanske även inuti berg. Det började skrivas allt oftare om grodor och paddor som hittats i stenbumlingar lite varstans. Men till skillnad från Nybrogrodan och greve Fürstenbergs groda så dog de övrigt funna groddjuren nästan omedelbart de släpptes ur sin trånga hålighet. Lite som att de inte tålde syre. Och självfallet så innehöll de här artiklarna och övrigt som skrevs om saken teorier om hur grodorna hade hamnat inne i stenarna.
Ja, teorierna om fenomenet var många, särskilt under 1800-talet. Hur hade grodorna hamnat inne i stenen och hur hade de överlevt? Vissa hävdade att det var djävulens verk. Andra föreslog spontan tillväxt, en kanske lite väl diffus teori. Vissa religiösa personer trodde att det kanske var djur som på något sätt fångats inuti stenar under olika bibliska händelser, till exempel syndafloden. Men ett bra sätt att testa olika teorier är att just testa. Den engelska professorn William Buckland var verksam under första halvan av 1800-talet. Han var passionerat intresserad av geologi och paleontologi. Han är den första som har dokumenterat ett komplett dinosaurieskelett och arten döpte han till Megalosaurus. Professorn fascinerades av de olika berättelser han hade hört om zombiegrodor. Han bestämde sig för att göra ett experiment. Och det var han inte först med. Redan 1771 sägs det att Vetenskapsakademin i Paris stängde in 3 grodor och gipsade igen lådan grodorna skulle bo i. De lät grodorna vara i lådan i 3 år och när den öppnades visade det sig att 2 av grodorna fortfarande levde. Sägs det alltså, ska vi förtydliga, kanske var det här experimentet som gjorde professor Buckland sugen på att prova han också. Vem vet? Jag tänker att den här etiska aspekten, hur man hanterar djur i olika försök, fanns ju uppenbarligen inte på den här tiden.
Verkligen inte.
Men professor Backlund satt i alla fall igång med sina tester. 24 paddor av olika sorter, storlekar och åldrar fångades in, vägdes och mättes. Sedan stoppades de in i utkarvade håligheter i två olika stenblock. Det ena stenblocket bestod av kalksten och det andra av sandsten. Alla håligheter täcktes för med en glasskiva och stenblocken grävdes ner i professorns trädgård. Där fick de ligga i ett år innan de grävdes upp igen i december 1826. Paddorna som var instängda i sandstensblocket var alla döda och förmultnade. Däremot levde vissa av paddorna som fått bo i blocket av kalksten. Två av paddorna hade till och med haft det så bra där inne att de vägde mer nu än när de stoppats in. Hur kunde detta vara möjligt? Professorns första hypotes var att det berodde på att kalksten är mer porös än sandsten och att det därför kommit in syre och eventuellt även fukt. Det förklarar dock inte hur paddorna klarat sig så länge utan mat. När han undersökte stenblocken noga märkte han att stenen inte varit intakt. Där de olika så kallade paddfängelsehålorna stängts igen innan nedgrävningen hade det inte gjorts noggrant nog. Det hade funnits små läckor och hål. Dessutom hade glasskivan som placerats framför öppningarna fått några sprickor. Kanske hade insekter eller kanske maskar kommit in som paddorna kunde att äta och därmed hållit sig vid liv.
Och det är ju ändå intressant att de kunde hålla sig till, liksom hålla sig vid liv ett helt år med bara lite små kryp och knapra på.
Ja, men eller hur?
Men eftersom experimentet inte riktigt blev som det var tänkt så bestämde professor Backlund att han skulle göra om testet. Och nu var professorn och hans medarbetare supernoga med att det inte skulle finnas några hål som inte var tilltäppta. Och en detalj som av någon anledning berörde mig var att de använde samma paddor som hade lyckats överleva en gång till.
Ja, men stackarna.
Apropå det här med etiska grejer och ja.
Ja, men verkligen. Alltså, ja. Vilket nu, jag har ingen koll på en paddas livslängd sådär, men jag tänker att de måste ju ha känt när de kom ut därifrån att yes, äntligen ja. Jag klarat det här liksom.
Ja.
Nej, då åker ni in igen.
Ja, de hade överlevt ett helt år i mörker i ett litet utrymme och som tack för det så fick de göra det igen.
Ja, men precis. Alltså det är ju, om vi ska använda fler svåra ord så är det ju padd-PTSD rakt av, ja. Känner jag.
Mm, verkligen. Usch,
skönar mig.
Och tyvärr så följde det inte så väl ut för att när det nya experimentåret hade gått då visade sig att samtliga paddor var döda.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och 40 år senare, 1862, så gick professorns son Frank Backlund ihop med en man vid namn Richard Owen för att protestera mot teorin om att levande grodor kunde överleva instängda massivsten. Han trodde alltså inte på det här. Frank var läkare och författare och Richard Owen var någonting så intressant som en paleontolog och eventuellt även en monsterjägare. han är känd för att vara den som har bestämt att dinosaurier ska heta just dinosaurier. Och han var även motståndare mot Darwins evolutionsteori, eller i alla fall den delen av teorin som handlar om det naturliga urvalet, alltså att den starkaste överlever. Men jag blev då nyfiken såklart på den här monsterjägande Dr. Owen. Och jag gick in och läste på hans Wikipedia-sida och där står det ingenting om att han var monsterjägare. Däremot så var han den första chefen på Naturhistoriska museet i London. Och han hade kanske inte blivit jätteglad om man kunde läsa hur han beskrivs som person. För där står det nämligen, översatt, Owen har beskrivits som en elak, oärlig person som var full av hat. I en biografi beskrivs han som en person som utförde sociala experiment med en förkärlek för sadism. Han älskade och hamnade i konflikt med folk och han drevs av arrogans och avundsjuka. Slutcitat.
Alltså den levnadsbeskrivningen känns ju inte liksom, den känns inte toppen.
Det känns ganska deppigt faktiskt.
Ja, men verkligen. Alltså jag vet inte, någon har fått för sig att lägga upp en Wikipedia-sida om mig då. Och där står det att jag är född och att jag är en svensk journalist. Och var jag är född ska jag säga och när. Och att jag är svensk journalist och poddskapare och sen att jag jobbat på TV4 och så vidare. Där är liksom ingen, där är inga alltså värderingsuttryck liksom. Vilket jag är väldigt tacksam för till den person som tyckte att jag var viktig nog att hamna på Wikipedia då. Men alltså, elak, oärlig, full av hat, arrogant, sadist, avundsjuk.
Ja, det var ingenting bra överhuvudtaget. Jag har sällan läst en så tråkig beskrivning av en person faktiskt.
Nej, men precis. Och jag tänker att de här, vad heter det, kuratorerna heter det på Wikipedia. De brukar vara väldigt noga med att det inte ska förekomma liksom värderingsuttryck då, som, eller värderande uttryck som inte har någon grund. Så det måste innebära att det här har ju en grund i litteraturen liksom.
Dock ska jag tillägga att Owen på äldre dagar blev adlad för sina insatser inom biologin. Så han kanske var rätt nöjd ändå. Och det här har ju ingenting alls med grodor i stenar att göra. Men jag hade som sagt varit till över den rätt extrema beskrivningen. Så jag tog med det manuset bara för att. Men han var alltså expert inom paleontologi. Och trodde inte det minsta på att grodor kunde överleva inte stenblock i miljontals år. Och det här var en åsikt han alltså delade med Dr. Buckland. Och de båda menade på att det inte finns en chans att djur kan överleva i lufttäta klippblock i flera hundra år. Deras teori, och många andras, var att det nog var en groda som helt enkelt hoppade upp på stenen just när den klövs. Eller att den satt uppe på stenen och ramlade ner i sprickan under klyvningsprocessen. En slump helt enkelt. Och det kan jag tycka låter rätt rimligt. Så nu är alltså den här berättelsen över, eller hur Tobias?
Ja, inte riktigt kanske. För att två så prominenta personer som Dr. Buckland och Sir Richard Owen med en fas motsatt sig teorin hjälpte inte. Rykten om odödliga djur senare fortsatte att florera. Och trots att det oftast handlade om grodor och paddor så var det inte alltid så. 1803 rapporterades det om en mus som hittats instängd i en sten. Den hann dock smita iväg nästan direkt när stenen klöv så den blev fri. Så bevisen sprang så att säga bort. De flesta rapporterna kom från Europa men ibland rapporterades det även om stenzombidjur från andra delar av världen. Jag förstår inte varför Google Docs felmarkerar stenzombidjur. Jag tycker det är ett fantastiskt uttryck.
Jag håller med.
Så sent som 1928 rapporterades det från Texas i USA om en padda som överlevt i 31 år inuti en byggsten i ett domstolshus. När paddan blev befriad ur sitt fängelse fick den smeknamnet Old Rip, alltså Old Rest in Peace, och fick turnera som en del av en freakshow. Kanske lite som Abraham Lincolns mördare John Wilkes Booth döda kropp. I alla fall eventuellt fick göra i våra avsnitt om mordet på Abraham Lincoln.
Precis. Jag har funderat lite på det här med 31 år, hur de kunde veta det. Men det måste ju vara att de byggde det för 31 år sedan, tänker jag.
Ja, det måste det ju vara alltså. Men då är jag, nu har inte jag, så här, livsspannet på en groda är jag intresserad av nu. alltså min Google-historik är ju all over the place, kan jag säga. Men ja,
vi kommer komma till antal år så småningom, om jag inte minns fel.
Ja, jag har bestämt för mig det också. Jag gör nämligen så här, det kan ju lyssnarna få veta då, att jag skummar igenom manuset när jag får det av Jenny, för att jag ska ha liksom en hum om det. Men samtidigt så vill jag gärna, jag vill inte liksom ha läst på det ord för ord, så att säga. För jag gillar den här spontaniteten som blir då. Så att, ja. Ja, du läser det ord för ord givetvis.
Det gör jag, men däremot kan det ha gått ett tag sedan jag skrev det, så att det är inte så att jag kommer ihåg allting.
Nej, men jag tycker det, för mig är det ett bra sätt att behålla spontaniteten. Det är också ett bevis på att jag vet att du skriver så pass bra att jag bara kan gå in och liksom läsa manuset rakt av i princip. Så att det,
ja, det är en komplimang.
Ja, verkligen. Mm. Några gånger har fler djur hittats samtidigt i samma hållighet. Vid ett tillfälle hittade en man vid namn Benjamin Franklin 4 levande paddor inuti ett kalkstensblock. Inte den Benjamin Franklin, tänkte jag, men jo, det var faktiskt politikern och vetenskapsmannen Franklin som i slutet av 1700-talet skrev om sitt fynd. Alltså ett fynd av ännu en man med utmärkt kredibilitet. 1876 rapporterade någon i Sydafrika att denne hittat 63 levande grodor i mitten av en 5 meter bred, alltså i diametern, trädstam. Totalt finns det över 210 dokumenterade rapporterade observationer av stendjur. Men det finns inte särskilt många ordentliga bevis. Grodan som vi berättade om i början av manuset, som slogs ihjäl men vars kvarlevor förvaras på ett slott, försvann ju efter några år. Annars skulle man kanske eventuellt kunna testa den för att kunna avgöra om den var flera miljoner år gammal. Och 210 fall, varav ett innehållande hela 63 grodor. Alltså det borde ju vara ett rätt bra underlag att forska på, eller hur Jenny?
Ja, man skulle ju kunna tänka det, men tyvärr inte. För det finns nämligen bara ett enda zombiegrodfynd kvar idag, vad vi vet. Och den grodan sägs också ha hittats av två arbetare i ett stenbrott inuti ett stycke flinta. Och de gav grodan till en man vid namn Charles Dawson, som presenterade fyndet för det naturhistoriska och filosofiska sällskapet i Brighton i England. Och jag tycker för övrigt att det här är en väldigt intressant kombo. Samma sällskap sysslade alltså både med naturhistoria och filosofi.
Ja.
Det känns som jag hade velat vara medlem där.
Ja, men verkligen.
Att diskutera saker från olika vinklar, tänker jag.
Ja, att vara eller inte vara en panda liksom.
Precis.
Ja, ja, spännande.
Men hur som helst, de var inte så intresserade och de donerade grodan vidare till The Booth Museum of Natural History i Brighton i England.
Men nu återkommer Booth alltså?
Ja.
Det ser vi, har en röd tråd.
Det är som en röd tråd som går igenom.
Ja, men eller hur?
Men den här Dawson som hade gett dem grodan sägs ha varit en riktig scammer inom andra områden. Så hans så kallade fynd, de har aldrig haft särskilt hög status hos forskare. Men tydligen i alla fall tillräckligt för att hans groda skulle hamna på ett naturhistoriskt museum. Under det senaste århundradet har inte särskilt många forskare intresserat sig för ämnet. Däremot så har fynden fortsatt, så sent som på 1980-talet sägs levande grodor ha hittats i stenar. Men om vi säger att den här teorin faktiskt är sann, varför just grodor och paddor, Tobias?
Jo, men det finns faktiskt vissa sorters grodor som kan överleva i flera år utan mat och vatten, nedgrävda i lera. Det är framförallt en art som på latin heter Cuchlorana albograta. Under senare år har forskning på djur som kan kallas supersårbare gjorts. Och det finns ju som bekant djurarter som kan stänga ned sina kroppar så att de går på sparlåga under perioder då det är ont om till exempel föda. Och en studie från University of Queensland i Australien som presenterades 2009 visar att metabolismen hos dessa arter går ner markant under tiden de sover eller går i ide.
Ja, precis. Ett annat exempel än grodan, det är ju björnen vars metabolism eller ämnesomsättning minskar med 50% under vintern när de går i det. De tappar mellan 20 och 40% av sin kroppsvikt under den tiden. Men de blir bara av med 10% av sina muskler, så den mesta vikten de tappar är fett. De har betydligt lägre puls, lägre kroppstemperatur och andas långsammare under tiden i ide. Och den urin som bildas i kroppen, den liksom tas upp igen, så att de kissar liksom inte när de ligger och sover, utan den återanvänds. Deras kropp blir alltså lite som ett slutet system, kan man säga. Och det finns fynd som visar att primitiva människoarter och apor också hade fysiska förutsättningar för att minska metabolismen och behovet av energi under vissa delar av året när det var ont om föda. Och numera är ju våra kroppar utvecklade för att få kontinuerligt med mat och vatten, så vi skulle inte klara oss en längre tid utan. Förutom att vi skulle törsta och svälta ihjäl, så skulle vi drabbas av benskörhet och våra muskler skulle börja förtvina.
Men det här är ju superintressant, och det är ett stort forskningsområde, för om man hittar svaret på hur de här supersova djuren gör för att till exempel undvika benskörhet trots att de ligger stilla så länge och dessutom behåller större delen av sin muskelmassa, då skulle man kunna utveckla mediciner mot just de här problemen hos människor, tänker man.
Verkligen. Och vad gäller Cochlurana albugurata-grodorna så verkar de ha liknande funktioner som björnen. Och deras kroppar verkar ta tillvara energi mycket effektivt. Och allt som går att använda i det de äter och dricker tas tillvara, och det som blir slaggprodukter, som urin, återanvändes precis som hos björnen. Och den här grodarten kan ligga i dvala i lera mycket längre än en björn kan sova i det. Och de två största anledningarna till det är att även om björnen sover i idet, så sover den inte särskilt djupt. Och den tappar bara ungefär 4 grader av sin kroppstemperatur. De här Cochlurana-grodorna däremot, de sover jättedjupt och blir väldigt kalla, och de klarar det. Och de är dessutom redan från början kallblodiga djur, och de behöver därför ännu mindre energi vid vila än en björn.
Spännande! Men vad tror vi då om teorin om grodor och andra smådjur instängda levande i miljontals år inuti stenblock? Ska vi börja med dig, Jenny, vad tror du?
Ja, alltså jag tror inte på teorin i sin helhet, men däremot så är det uppenbart att det finns vissa grodarter som kan klara sig i flera år i till exempel lera. Så kanske skulle en groda klara sig länge även in i en sten om det fanns ordentligt med fukt, vad vet jag. Men däremot, hur kommer en groda in i ett massivt berg som är flera tusentals år gammal? För enligt dagens konspirationsteori pratar vi ju inte bara om grodor som överlever inuti stenar, utan som överlever jättelänge. Och jag tror att även om en groda skulle kunna leva i dvala länge inuti en sten, så har den sin normala genomsnittliga livslängd att förhålla sig till, tänker jag. Och för en groda är det mellan 7 och 10 år.
Och där fick vi svaret.
Precis. Så vad tror du, Tobias?
Ja, vad tror jag? Nej, men jag håller med dig. Jag känner samma invändning som du, måste jag säga, just vad gäller det här med stenblock och liknande, att hur tar de sig dit, och ja, men hur länge kan de överleva där då? Jag är precis som du inne på att teorin i sin helhet inte håller, helt enkelt, att konspirationsteorin inte håller. Att vi inte har några zombiegrodor eller paddor eller möss, men samtidigt så känner jag att jag kan inte riktigt avfärda det heller, för det känns ju inte som att, även om man har forskat en hel del på det, så är det ju, det känns ju liksom inte som att man har nått någon riktig conclusion, någon riktig slutsats på senare år i alla fall. Men ja, som sagt, problemet kvarstår ju med hur de här djuren kom in i stenblocken då. Men jag får nog ändå landa i att jag väger här mellan att säga att det är, så att säga, att det inte går varken bekräfta eller dementera, så att säga, eller att det är, man helt kan avslå det. Men logiken säger att det här borde gå att avslå helt och hållet faktiskt. Jag tror ju att det är lätt att se fel när man kliver ett stenblock, att man till exempel skrämmer upp djur som är runt omkring, som kan då hoppa upp på sten eller liknande. Så att jag tror nog ändå att min slutsats blir att det här får avslås.
Och jag håller med. Däremot så tycker jag att det här med, för det kände jag inte till, med att de här grodorna som kan överleva så många år i lera, jag tycker att det är fascinerande.
Verkligen. Alltså jag tänker, jag hade ju gärna gjort som björnen där, jag som inte är så glad för vinterhalvåret. Så jag hade gärna gått i ide så här september, oktober och sen haft den tiden till godo sen i slutet av livet liksom. Det hade varit fantastiskt.
Det hade passat mig också alldeles, alldeles utmärkt.
Men det här var alltså dagens fall som handlade om zombiegrodorna då. Vad tycker ni om det här fallet? Om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni mejla till info@prsmedia.se. Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, feedback och liknande. Vi finns på Facebook på facebook.com/tankom.se. Och du kan såklart också söka på Tankom i din Facebook-app så ser du vår logga dyka upp som ett sökförslag.
Ja, och som vanligt, om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra det här på i avsnittsbeskrivningen. Och om du stöttar via Patreon får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig, Tobias Henriksson.
Och med mig, Jenny Sterner, som även har skrivit dagens manus. Källorna till manuset finns i avsnittsbeskrivningen och samma källförteckning hittar du också på vår Facebook-sida.
För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Och om ni vill nå Jenny så finns hon på Instagram där hon heter Jennys penna. Jenny med IE och Jennys penna i ett ord.
Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future.
Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om. Vi hörs om 2 veckor igen. Hej då!
Hej då!